Idag ska jag fortsätta predika om Jona, den andra delen av två. Och det handlar om den ovillige missionären, världens första missionär. Som fick, i förra delen, fick han uppdraget av Gud att bege sig till fiendernas huvudstad Nineve och predika Guds dom över dem. Men han vägrade och han flydde så långt bort han bara kunde. Och jag har lärt mig mina misstag. Förra gången skulle jag haft en karta med mig. Det har jag idag istället. Här ser ni Medelhavet och Gat Hahefer, där han är ifrån, Jona. I mitten, eller ja, i Israel då. Och Nineve ligger österut. Och så långt österut man känner till enligt de normala handelsvägarna. Det var ytterkanten av handelsområdet. Och det Jona gör är att han ber sig så långt bort till andra sidan av handelsområdet. Nämligen Tarshish. Vid Gibraltar. I Spanien i alla fall. Men så kommer det en fisk. Sväljer honom. Och han omvänder sig inuti fisken. Och spys upp igen på strandkanten. Och där är vi idag. Så Jona kapitel 3, vers 1. Herrens ord kom för andra gången till Jona. Han sa: stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. Då steg Jona upp och begav sig till Nineve enligt Herrens ord. Men Nineve var en stor stad inför Gud, 3 dagsresor lång. Och ni som var här förra söndagen, ni kommer kanske ihåg att inledningen på uppdraget Jona får är nästan identiskt med från förra söndagen. Stig upp och bege dig till Nineve och predika mot dem. Så nu har alltså Jona omvänt sig och han får en ny start. Direkt han har omvänt sig så börjar Gud om. Och det är en väldigt vacker inledning. Gud är barmhärtig och han är full av nåd. Och när vi omvänder oss så ger han en ny chans. Det måste alla vi komma ihåg. Därför att jag vet att alla vi här inne kommer någon gång i livet att synda. Vi kommer att göra bort oss. Det händer i livet. Det händer till och med profeten Jona. Men Gud är beredd att göra en nystart med dig så fort du omvänder dig. Det finns ett bibelord som citeras nästan 7 gånger i Gamla testamentet. Och det är Guds egen självbeskrivning. Ni vet, när Gud får själv beskriva sig själv, då gör han det så här: Herren är barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd. Och jag tror att det här bibelordet, det återupprepar judarna för sig själva så många gånger så att det blir liksom som en trosbekännelse. Herren är barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd. Om och om igen. Det kommer tillbaka hela tiden i Gamla testamentet. Det är hur Gud själv beskriver sig själv. Och det handlar Jona om. Att Gud är barmhärtig och nådig. Och han visar det med Jona som ett exempel. Jona däremot, han är inte speciellt barmhärtig. Tror ni för övrigt att det är en slump att Jona i förra berättelsen så var han 3 dagar inuti fisken. Nu är han, kommer han till Nineve, den 3 dagar långa staden. Tror ni att det är en slump? Det tror inte jag. Därför att när man studerar Jona så märker man att det är ett litterärt mästerverk. Alltså alla detaljer hänger ihop på ett sätt som är helt otroligt. Jona och Nineve liksom. De två är ju samma i princip. Går igenom samma sak. Och förra söndagen så var Jona 3 dagar inuti fisken och svävade livsfara. Han skulle aldrig klara sig levande om inte Gud räddade honom. Fast ingen chans till liv. Nu kommer Jona till Nineve som är fiendernas huvudstad. Och han får gå in i den staden. 3 dagar lång är staden. Och grejen är att tänk dig att Gud kallar en jude år 1940 att gå till Berlin och predika Guds dom över nazisterna. Vad tror ni den juden skulle vilja göra? För det första, sätta sig på första bästa flygplan åt andra hållet. Man kan ju inte gå in dit. Alltså, vet man någonting om det där kriget så vet man att en jude i Berlin är inte rätt plats för en jude. Så långt bort som möjligt, för att det är för farligt. Och för det andra, vill man att Gud ska vara barmhärtig med nazisterna? Nej. Predikar jag mot dem i Berlin så kommer ju de att omvända sig. Det vill jag inte. Det är lite det som är Jonas attityd mot assyrierna i Nineve. Det är alldeles för farligt att be sig in i staden. Och för det andra, vill jag verkligen att de ska omvända sig? Nej, 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 nej. Någon måtta får det vara på Guds barmhärtighet. Då kommer vi till nästa bibelord från vers 4. Kapitel 3 och vers 4. Och Jona gick en dagsresa in i staden och predikade och sa: om 40 dagar ska Nineve bli ödelagt. Och folket i Nineve trodde Gud och lyste ut en fasta och klädde sig i säcktyg från den största till den minste av dem. Det står att Nineve ska bli ödelagt. Det ordet på hebreiska är exakt samma ord som används om Sodom och Gomorra. Det som hände Sodom och Gomorra när de totalt förstördes, det ska hända Nineve. Det är det som är Jonas predikan. Och visste ni förresten att Nahum, alltså jag föregår historien lite, de omvänder sig ju här, va? Men visste ni att 150 år senare så kommer Guds dom över dem till slut. För de faller tillbaka. Och då blir också Nineve fullständigt ödelagt. Och Nahum, han profeterar om Nineve att ingen ska komma ihåg det mer. Ditt namn ska inte föras vidare. Och visste ni det att det tog ända till 1842 innan man hittade Nineve igen? Arkeologerna. En fransk arkeolog. Han grävde fram och så hittade de till slut staden. 1842. Så Guds profetiska ord går alltid i uppfyllelse. Jag kommer tillbaka till det sen. Men grejen är att folket i Nineve omvänder sig verkligen på riktigt. Och jag menar, när vi omvänder oss, då är det oftast en handuppräckning i kyrkan. Eller att man går fram för förbön. Det behöver inte vara något fel i det. Men här snackar vi verklig omvändelse. Det här är på liv och död för assyrierna. De inser verkligen att de har gjort fel. Och jag tänkte vi skulle lära oss lite av det. Ska se här. Det första som ingår i en omvändelse, det är att assyrierna i Nineve, de tror på Gud. Där börjar det. Om du är i behov av omvändelse, eller om du i framtiden någon gång, då ska du komma ihåg det här. Tro på vad Gud säger till dig. Eller tro på honom. Börja där. Nummer två. Visa din ånger. Assyrierna verkligen visade sin ånger. De fastade. De klädde sig i säcktyg. De till och med lät sina djur få fasta. De verkligen på så mycket de bara kunde komma på liksom. Visa verkligen att de ångrar sig på riktigt, på djupet av sitt hjärta. Nummer tre. Ropa till Gud av all din kraft, står det i vers 8. Inte bara att du säger till Gud lite snabbt, jag ber om förlåtelse liksom. Utan ropa till Gud av all din kraft. Det gör assyrierna. Nummer fyra. Sluta göra det onda. Ni vet att assyrierna var ett grymt folk, bestialiskt folk alltså. När de krigade så var det, de ville vara så fruktansvärda som möjligt så att ingen skulle våga kriga mot dem. Jag vill inte beskriva vad de gjorde. Det är så fruktansvärt. Men de slutade göra det onda. Nu är inte vi kanske på den nivån av ondska förhoppningsvis. Men hur eller hur? Sluta göra det som är fel i ditt liv. Och sen till sist så sa de, eller så, hoppas Gud förlåter oss. I princip så. Det är nummer 5. Hoppas på att Gud förlåter dig. Du kan aldrig kräva det av Gud. Men säg till honom, förlåt mig. Och hoppas att han lyssnar. För annars är det kört. Och sen ser vi i vers 10. När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde det inte. Det är väl fantastiskt. Ni vet, när vi människor får tag i en kriminell. Säg att vi är poliser, vi får rätt på en mördare. Vi har gripit honom. Och han ska ställa sig inför rätta. Och så ångrar han sig. Och så verkligen går han igenom en omvändelse. Jag ber om ursäkt. Då ger vi honom ändå straffet, eller hur? Vi accepterar hans omvändelse. Och så vidare. Det är okej. Okay, men du kommer ändå få ett straff. Så fungerar vi människor. Men Gud är inte som vi människor. När han ser att assyrierna verkligen omvänder sig, då avstår han från straffet. Varför? Jo, som jag sa i början. Gud är sent till vrede och stor i nåd. Han är sent till vrede i och med att han gör allt han kan för att vi ska omvända oss. Han drar det verkligen till sin yttersta spets. När Gud ger en dom så är det alltid ett erbjudande om nåd. Du får alltid en lång tid på dig att ångra dig, att hinna omvända dig. Och han är stor i nåd. Inte så att han bara säger, okej, ni får ett mindre straff, utan okej, jag förlåter er och tar emot er. Ska vi gå in på, jag kan läsa från Jeremia 18:7. Då står det så här. Ena gången talar jag om ett hednafolk och ett rike, att jag vill rycka upp, bryta ner och förgöra det. Men om det hedna folk som jag har talat om vänder om från sin ondska, ångrar jag det onda som jag hade tänkt göra mot det. Då omvänder man sig, så får man börja om. Då blir det en ny start och Gud förlåter. Det är vår Gud. Han är sent i vrede och stor i nåd. Får jag flika in en kuriosa detalj? Jag kan inte låta bli. Som jag nämnde om arkeologerna som hittade Nineve till slut, i Mosul i Irak, kurdiska Irak. Där, då var det så här, det var ju på 1800-talet. Och då hade många vetenskapsmän och forskare börjat starkt ifrågasätta Bibeln. Och framförallt på grund av att i Bibeln, i Jesaja, så står det om en kung Sargon. Assyrien, en av assyriernas första kungar, Sargon. Han beskrivs i Bibeln, men ingenstans hade någon annan, är någon läst någonting överhuvudtaget om den är Sargon. Då tänkte man så här att Bibeln är inte tillförlitlig. Det som står i Bibeln kan inte stämma. Och dessutom finns det säkert fler grejer som inte stämmer. För vi inte hittar någonting om den är Sargon. Ingen arkeolog har hittat någonting. När de hittar en Nineve så hittar de en inskription där det står om kung Sargon. Och de som trodde på Bibeln fick rätt. Och det jag vill lyfta fram med det är att så här kommer vetenskapsmän och forskare alltid hålla på. Det kan inte stämma det som står i Bibeln. Därför att vi har inte hittat det och det och det. Men vänta bara. Okej, vi kan inte heller förklara detta. Liksom. Men vänta bara. Tro på Guds ord. Bibeln är tillförlitlig. Kanske att vi inte riktigt förstår poängen eller någonting sånt. Men vi förstår att vi kan lita på Bibeln. Och tids nog så hittar någon arkeolog någon grej någonstans i jorden som bevisar att vi har rätt. Ska läsa från kapitel 4 och vers 1. Men Jona tog mycket illa vid sig och han blev arg. Och han bad till Herren och sa: Herre, var det inte det jag sa medan jag ännu var i mitt land? Därför vill jag förekomma det genom att fly till Tarsis. Jag visste ju att du är nådig och barmhärtig Gud, långmodig och stor i nåd och sådan att du ångrar det onda. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre vara död än leva. I samma sekund som Gud slutar vara arg på Nineve, så börjar Jona att bli arg på Gud. Som jag sa, det här är ett litterärt mästerverk alltså. Och Jona blir nu helt plötsligt en kontrast till den barmhärtiga guden som förlåter Nineve och blir arg på Gud. Och en av poängerna med boken Jona, berättelsen om Jona, det är att sätta dig i Jonas situation. Därför att tänk dig själv situationen att Gud förlåter en människa som har behandlat dig illa. Säg att någon verkligen har gjort det absolut mest grövsta mot dig någonsin. Behandlat dig så fruktansvärt illa. Och nu när du läser Jona, då tänker du såklart att Jona har ju fel. Det är väl klart vi ska förlåta syrierna, eller hur? Man direkt identifierar sig med de känslorna liksom. Det är klart vi förlåter assyrierna. Omvänder de sig så, det är klart att vi vill ha en Gud som är nådig. Men sätt dig själv i Jonas situation. En person som har behandlat dig illa och som sen blir förlåten och får möta Gud och bli frälst. Vill du det? Det är en utmaning för oss att gå in i den här situationen och reflektera över de här sakerna. För det är svåra bitar alltså. Om man har blivit drabbad av väldigt svåra saker i sitt liv. Sen är det också att normalt sett när en predikant predikar och sen så får han bra respons på det han predikar, då brukar man ju som predikant bli rätt så glad. Jona blir arg. Jona vill inte att Gud ska vara nådig mot assyrierna. Jona är, han håller på Israel liksom. Han är en riktig sån här, allt handlar om Israel och att välsigna Israel på alla sätt och vis. Och han vet om att Gud är nådig. Och därför vet han att om assyrierna får veta det, att Gud är barmhärtig, då kommer ju de bli också en del av Guds folk. Och han unnar inte assyrierna det. Och det är också någonting vi behöver reflektera över. Hur vi ser på andra kristna till exempel, eller andra människor. Vill vi att Gud ska möta med dem och att de också ska få uppleva Guds välsignelser? Så gå vidare till avslutningen. Därför att nu så börjar Jona att ska man säga, han blir så arg när Gud förlåter assyrierna att han går upp på en kulle och sätter sig där för att titta på det här spektaklet. Han går därifrån liksom. När Gud frågar så här, har du rätt att bli arg verkligen? Då svarar han inte ens. Han bara går. Så han är riktigt, riktigt arg på Gud där. Och där kan man också flika in att Gud tycker det är okej att Jona är arg. Alltså har man starka känslor, är man upprörd över någonting, så får man ta ut den vreden på Gud. Han tycker tydligen att det är okej i den här berättelsen. Det är ett beteende som Gud kan tolerera. Från vers 5. Jona gick ut ur staden och satte sig öster om den. Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Och Herren Gud lät en resinbuske skjuta upp över Jona för att den skulle ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över resinbusken. Men dagen därpå, när morgonrodnaden gick upp, sände Gud maskar som angrep resinbusken så att den torkade bort. När sedan solen hade gått upp sände Gud en brännande östanvind och solen gassade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sa, jag vill hellre dö än leva. Men Gud sa till Jona, har du rätt att vara arg för resinbuskens skull? Han svarade, ja, jag har rätt att vara arg, ända till döds. Då sa Herren, du ömmar för resinbusken som du inte haft någon möda med och inte har dragit upp och som kom till på en natt och förgicks efter en natt. Och jag skulle inte ömma för Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster. Dessutom en mängd djur. För en av poängerna med Jona, jag gick igenom lite förra gången också, det är att Gud har kontroll över hela jorden. Alltså Jona är så inställd på Israel, Israel, Israel. Gud är Israels Gud. De andra nationerna, de har sina gudar, men Jahve som han kallas, det är vår Gud. Det är ju, Gud försöker visa Jona det att ja, jag är Israels Gud och jag har ett speciellt förbund med er, men jag är också hela jordens Gud. Jag är inte bara Gud i Israel. Försöker du fly till Tarsis, då kan jag sända en storm som för dig tillbaka. Jag är inte begränsad av att göra saker i Israel. Och motsvarande, jag är inte begränsad av att bara göra saker här i kyrkan. Jag kan gå och göra mirakel precis vart jag vill. Till och med Ljusstorp. Och här visar han det återigen. Jag har makt över vinden, stormarna, havet, den där fisken som svalde dig. Jag har makt och kontroll över växterna, maskarna, östanvinden, solen. Alltså gång på gång ser vi här att Gud visar för Jona att jag har makt. Är inte jag Gud även då över assyrierna? När ska du förstå? Om jag till och med är maskarnas Gud. De lyder mig. Djuren lyder mig. Vinden lyder mig. Alla lyder mig. Förutom du. Det är så Gud försöker berätta för Jona. Liksom. När ska du förstå? En till liten onödig kuriosa detalj. Visste ni det att ordet för arg på hebreiska, det är samma ord som är het. Så Jona är arg. Han är het på Gud. Och vad gör Gud då? Då sänder han hetta tillbaka. Det är lite en rolig detalj som man inte märker på svenska. Han försöker visa Jona någonting här. Liksom. Så, och sen kan man också säga att Jona är en sån här person som, en arg person som ger upp. Det finns alltid såna personer som av någon anledning, som säkert kan vara rätt ibland, fel ibland, som blir arg på Gud, på församlingen, på allt möjligt. Han lämnar sammanhanget. Han ger upp sitt uppdrag. Han drar sig undan från andra människor. Och han sätter sig och blir en åskådare och tittar på och har starka åsikter. Känner ni igen den profilen? Det är ganska vanligt tyvärr. Man blir en person som ställer sig utanför sammanhanget och kommer med åsikter om allting. Det är inte bra. Och Jona blir en sån person här nu. Han sätter sig där uppe på kullen och tittar ner. Sur och butter. Och Gud säger, har du rätt att vara arg? Ja, det har jag, svarar han. Och som tur är, avslutningsvis här nu, det blir Jonas sista ord i Jonaboken. Men det blir inte Guds sista ord. Och det ska vi vara så glada för. Det är inte vi som har sista ordet. Vi kan ha fel, vi kan begå våra misstag, vi kan ha fel inställning, fel attityd. Men det är Gud som kommer få sista ordet. Och han ger nåd till assyrierna. Och det måste lära oss en viktig läxa. Därför att Jona var en profet. Han var utrustad med Guds nådegåvor. Om vi ska översätta det till Nya testamentets språk. Han kunde Guds ord. Han visste att Gud var barmhärtig Gud. Han kunde verkligen, han visste vad det handlade om. Men han hade inte kärleken till sina medmänniskor. Och det var tydligen viktigare för Gud än Jonas alla fantastiska profetiska gåvor. Han var en profet, liksom. Hejade på Israel, kunde Guds ord, väl insatt i Bibeln. En fantastisk Guds man, tycker vi, eller hur? Men han hade inte kärleken till sina medmänniskor. Vi får aldrig veta om Jona till slut lyckades förstå detta. Men i och med att boken finns, berättelsen finns, den måste ju ha kommit till på något sätt. Han har ju förmodligen skrivit ner det här, eller någon han kände. Han måste ha reflekterat över de här sakerna väldigt mycket och fört det vidare. Så man förstår ju att ja, till slut måste han ha förstått. Men han gör inte det i Jona-boken. Men någon gång tror jag att han förstod detta. Jag ska avsluta min predikan med att läsa två korta bibelord från Nya testamentet. Det är vår Herre Jesus till att börja med, som säger så här i Matteus 5:44. Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Det är vår Gud. Och sen Petrus, när han kommer till insikt om detta i Apostlagärningarna 10:34. Då började Petrus tala. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Det är läxan som Jona förhoppningsvis lärde sig någon gång. Gud är hela världens Gud. Han är din Gud, han är min Gud. Och han är sen till vrede och stor i nåd.